Det här är en podcast från Cykelcentrum, VTI, där vi samtalar med cykelforskare. Vilka åtgärder ser forskarna behövs för att vi ska få en ökad och säkrare cykling i Sverige? Vi hoppas kunna inspirera dig som lyssnar. Kanske är du en del av lösningen. Jag som pratar med forskarna heter Sofie Helgesson, är samhällsplanerare och koordinator på Cykelcentrum. Välkommen! I det här avsnittet av VTI-podden Cykelcentrum kommer vi prata om barns rätt till rörelsefrihet och om alla de potentiella användare av redan byggd cykelinfrastruktur. Jag pratar idag med Anna-Karin Lindqvist, biträdande professorn i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, som har varit med och startat forskningsprogrammet SIKTA och är hjärnan bakom AST, aktiva skoltransporter. Anna-Karin har i sin forskning fokuserat mycket på den typ av hälsoarbete som inriktar sig på att påverka människors vanor tidigt så att ett aktivt livsstilsval byggs in. Det ska ju vara lätt att göra rätt. Varmt välkommen, Anna-Karin.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Hur ser det ut på ditt bord? Vi är lite nyfikna på vad du har framför dig den här perioden.
Vi är lite i en brytpunkt. Vi går mot sluttampen på ett par av våra stora Vinnova-projekt. Och samtidigt så vill vi förvalta det och kunna ta nästa kliv i det här mot en bredare implementering. Så vi lever i en ganska spännande tid just nu. Dessutom så har jag precis lämnat in en stor forskningsansökan till Nordforsk i samverkan med Finland och Norge, där vi ska faktiskt lite grann exportera det vi har kommit fram till i Sverige. Nu är ju Finland är ju inte precis tappade bakom en vagn när det gäller det här med barns aktiva transporter. De är väldigt duktiga på det, så vi kan lära oss mer av våra grannar också. Men våran intervention som vi har tagit fram ska faktiskt gå på export.
Gud vad spännande.
Ja.
Så hur kom det sig att det är just de här frågeställningarna som intresserade dig?
Ja, det var en förälder på den skolan där jag har mina egna barn som menar på att du som håller på med det här med barn och hälsa och så, kan inte du göra någonting åt det här? Och så började jag fundera på det och så gjorde vi denna lilla pilot. Det var jag och en kollega till mig, Stina Rutberg, som gjorde den första. Och det var på pyttesmå pengar i forskningssammanhang, folkhälsomedel från Luleå kommun som var startpunkten. Och därifrån så har vi då växt till den här forskargruppen som är tvärprofessionell. Och varför vi har lyckats med det här, det är att jag och Stina, vi är det perfekta paret när det gäller forskning. Hon har det där tålamodet att sitta liksom och gå igenom varenda liten referens rätt och så. Jag är den här som är liksom kommer med idéerna och det här kan vi göra och det blir jätte. Och sen säger jag, vänta nu här lite grann. Och så reflekterar vi på det och tar ett varv till och så. Så vi brukar säga att jag pratar och hon tänker. men riktigt så enkelt är det ju inte. Men lite åt det hållet.
Jag kan också tänka mig att man till viss del kan ha nytta av vanan att sätta upp långsiktiga mål och kämpa för om man har ägnat sig åt idrott på en viss nivå.
Ja, precis.
Så som du har.
Ja, du låter som att du har koll på det, höll jag på att säga. Jag har ju en bakgrund inom idrotten. Jag har simmat på elitnivå, får man ju säga. Jag har vunnit 11 SM-guld och simmat OS och VM och EM. Jag är jättetacksam för den här simkarriären som jag hade. Och lika tacksam är jag för att den är över. För det är väldigt slitigt.
Sverige har ju av regeringen en antagen nationell strategi som säger att vi tillsammans ska verka för att cyklingen ska öka och bli säkrare. Mm. Hur behöver vi arbeta för att uppnå det här ur ditt perspektiv?
Mm. Det är säkert flera saker som behöver göras. Så vi i vårt projekt, vi brukar säga att vi jobbar ju inte så mycket med processerna på vägen. Det handlar inte om liksom snöröjning eller sådana saker, utan det handlar mer om processerna i huvudet på folk. Och de här båda sakerna behöver finnas med för att det ska fungera i slutändan. Och det som vi nu mest är upptagna i våra tankar, det är faktiskt det här med norm. Vi är jätteintresserade av att titta på vad säger normen om det här. Man kan ju prata om bilnormen och man kan, ja, så. Men vad säger normen om vad är en god förälder? För det vi har sett i våra studier, det är att barn vill i större utsträckning än de får och kan. ta sig aktivt till skolan, både gå och cykla då såklart. Det, jag brukar säga så här lite spetsigt då, att problemet är inte barnen, problemet är föräldrarna. Och problemet med föräldrarna, det är att de älskar sina barn. Och de tänker så här: jag älskar dig, så nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram. Och det vi behöver ändra till, det är mer av en attityd som är: jag älskar dig, nu får du cykla. Vi har sett i våra studier att föräldrar är oroliga, och det är framförallt trafiksäkerheten då såklart. Och man kan också uppleva som förälder att om man själv låter sitt barn gå och cykla, så blir man sneglad lite snett på av andra. Liksom, gör du verkligen rätt nu? Är du inte oansvarig nu som släpper ut ditt mellanstadiebarn eller till och med lågstadiebarn på att gå och cykla själv? Och därför behöver vi få till en ny norm som faktiskt säger att ja, det är rätt. Och vi vill ju hävda att vi redan idag har osedvanligt goda förutsättningar för barns aktiva transporter på väldigt många ställen i Sverige. Och att det finns en stor outnyttjad potential redan med den infrastruktur vi har idag. Sen så kan det såklart behöva göras mer, och det är inte alls möjligt på alla ställen. Men det är möjligt i mycket större utsträckning än vad som görs.
Ja, just det. Man ska akta sig för att göra generaliseringar, men ändå liksom poängtera att det finns väldigt goda förutsättningar att fler kan använda den infra som redan ligger.
Ja, precis. Och en generalisering som vi har gett oss på ganska kraftfullt, det är den här så kallade 12-årsregeln. Jag vet inte om du har hört talas om den.
Du får gärna berätta mer om den.
Ja, för den finns och sen så finns den inte samtidigt. Det är jättekonstigt. Den här kommer sig av studier som gjordes på 50- och 60-talet kring trafiksäkerhet. Och där man kom fram till att barn inte har en trafikmognad att cykla självständigt först de är 12. Och det här har liksom blivit en sanning som har snurrat runt och som många skolor och så lutar sig emot och säger att nej, inte först den och den klassen får man cykla till oss. Och det här är ju helt fel. Det här bygger på studier. Det här kommer nya rön och vi har ju en trafiksäkerhet som det kan inte jämföra med den på 60-talet. Så situationen är helt annorlunda. Och man vet också mer om barns förmåga till perception och att tolka trafik och ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Så vi ville göra någonting åt det här, och istället för att ha den här mera hindrande regeln, liksom så här, du får inte förrän, så ville vi ha en mera stödjande rekommendation. Så vi har jobbat träget i faktiskt ett par års tid tillsammans med både experter från trafiksäkerhetshållet, Trafikverket och Trafikanalys, men även Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och flera kommuner och andra intresseorganisationer, polisen, och jag menar, vi har verkligen försökt samla alla som har någon kunskap kring det här. Plus att vi också har tagit in slutanvändarna, för till syvende och sist är det ju föräldrar och barn som ska hantera det här. Så vi har vägt in både experternas syn på det och dessa slutanvändares syn på det. Och precis nu kommit fram till en ny stödjande rekommendation där vi säger att det går inte att säga en ålder. Därför det finns trafiksituationer som, och kontexter som man inte ska gå och cykla in när man är 30 kanske. Och så finns det andra miljöer där det går utmärkt när man är 7. Och sen hänger det också på individen. Så vår rekommendation är till att börja med stödjande. Vi rekommenderar att man provar sig på det här. Och man kan göra det tillsammans som förälder och barn till en början. Och man måste göra en bedömning av den enskilda trafiksituationen och barnet. Det är såklart pedagogiskt enklare om man kan säga liksom 9, 12 eller liksom så. Men det går inte. Det blir fel om man gör det. Det blir fel åt båda hållen. Så vi är jättestolta av att ha fått fram den här. Parallellt med det här, det är såklart, man kan ju inte bara fokusera på barn och föräldrar, utan parallellt med det här har vi också tagit fram en rekommendation till samhällsaktörer, samhällsplanerare, skolor, både statligt och kommunala väghållare. Så vi är jättestolta över den här och ska ha release på den alldeles i dagarna.
Ja, men då träffar vi ju verkligen rätt här.
Jajamän.
Jag tänker också, för många av de artiklar du har varit med om att ta fram inleds med betydelsen av daglig fysisk aktivitet. Och ni har ju många metoder nu framme för att just få till en ökad sådan. Men säg att jag som lyssnare faktiskt är lite tveksam till den idén som man inom ert gebit tar för givet lite, att vi behöver faktiskt vara fysiskt aktiva och få upp pulsen någorlunda i ett visst antal minuter per dag. Vad skulle du som forskare inom folkhälsa och med grund inom fysioterapin vilja föra fram då? Alltså, hur står det egentligen till med svensk folkhälsa?
Ja, och det här är ju lite deppigt då, därför att det är ju inte så bra. Rekommendationen som ju är framtagen av experter på allra högsta globala nivå är att barn upp till 18 år ska vara fysiskt aktiva 60 minuter om dagen. Och då betyder inte det att man måste springa jättefort eller simma jättehårt eller så, utan det är allting räknas, vill jag på säga. Alltså att röra sig på rasten, att gå och cykla till skolan, men även sånt som såklart idrott. Så 60 minuter om dagen. Vi som är över 18, vi har rabatt, för oss är det typ 30 minuter om dagen, och det kan vara nog så svårt ändå att få ihop. Men för barnen är det 60 minuter, och det är en förskräckande liten del av svenska barn som når upp till det här, och det blir värre med åren. Tittar man på svenska 15-åriga pojkar så är det 13% som kommer upp i 60 minuter och 9% av flickorna, vilket gör att det här är ett stort folkhälsoproblem med fysisk inaktivitet, vilket gör att det som inte är en god idé att försöka plocka ut, det är som inte ett fåtal som man kan pinpointa och göra någonting för, då man måste tänka brett, man måste tänka folkhälsa. Och det är just då det blir så genialt det här med att använda sig av att få ihop de här minuterna i en aktiv transport. Det är lite lågt hängande frukt här faktiskt, på ett sätt. Plus att vi har varit väldigt noga med att vi ska ha skolan som kontext. För ska man tänka folkhälsa och barn, då ska man tänka skola. Jag är själv engagerad i idrottslivet och vi gör en fantastisk insats för många barn. Men vi når ju på inget sätt alla. Men i svensk skola når man nästan alla barn. Kruxet med skolan som miljö, det är att den är hårt ansträngd. Alltså skolan ska ju som lösa allt. Alla vill in i skolan och allt är som skolans problem. Och framförallt de här två sista pandemiåren, så jag har den djupaste respekt för det svenska skolsystemet, hur de har, och de enskilda lärarna, hur man har liksom roddat ihop det här under dessa förfärliga förhållanden. Så man får vara väldigt varsam också när man ska dra in skolan i någonting. Och man måste tänka ohyggligt effektivt och spetsigt. Och det måste ta så lite resurser som möjligt och ge så stor utväxling som möjligt. Så det har varit vår riktigt starka käpphäst när det gäller vår intervention.
Och nu kom du in på ett begrepp som jag tänker man skulle kunna prata, uppehålla sig lite vid, och det är just intervention.
Mm.
För det är ju ett metodval.
Mm.
Som ni har ställts inför. Hur ska man rent konkret praktiskt kunna förändra beteenden hos en grupp? Och det här med intervention kanske inte alla lyssnare är helt bekanta med.
Nej, precis. Det här är ju jättespännande. Och vi har varit, vi har redan beskrivit problemet. Vi vet hur problemet ser ut. Vi kanske inte behöver mera forskning om hur få det är som rör sig, utan vi kanske istället behöver forskning om vad ska vi göra åt saken. Så vi har varit väldigt lösningsdrivna ända från start. Och jag skulle vilja säga att den här interventionen, den är inte min. Det är inte jag som har kommit på den, utan den är skapad i samverkan med slutanvändarna. Så det är egentligen eleverna, lärarna och föräldrarna som har gett input till det här. Så vi startade i väldigt liten skala, och sen så var vi på 5 skolor, och så på 30 skolor, och sen i 3 kommuner, och liksom så vi har tagit små steg på vägen och justerat och försökt också verkligen, jag skulle säga att vi har kanske inte lagt till så mycket efterhand, vi har snarast tagit bort. Utan vi har verkligen försökt trimma bort allt onödigt. Så att kvar ska det bara bli kärnan. Det är så liten insats och så liten kostnad som möjligt ska ge så stor utväxling som möjligt. Vi brukar säga att man ska nå 3 målgrupper och 3 kärnvärden. Och det är TRE3. T står för trygghet, och det är föräldrarna som måste uppleva att det här är tryggt och säkert. Och det jobbar vi på flera olika sätt. Alltså, den här rekommendationen är ju ett sätt att känna som förälder att jag gör rätt när jag gör det här. Sen, den andra målgruppen är ju då barnen såklart, och där är det R:et, roligt. Vi har varit supernoga med att det här ska vara roligt för barnen. Och jag skulle vilja säga check på den. Alltså, den interventionen som vi har tagit fram upplever barnen som jättekul. Vi hade en datainsamling som vi skulle göra. Vi måste ju få informerat samtycke från föräldrar om man ska göra studier med barn. Och vi hade först träffat barnen och berättat om projektet. Och på kvällen var det föräldramöte. Och då kommer en mamma fram till mig och säger så här: jag vet inte vad frågan är, men svaret är ja. För hennes dotter hade kommit hem och sagt att du ska gå på föräldramöte ikväll och du ska säga ja, för det här ska jag vara med på. Så jag skulle säga att här har vi lyckats. Här är vi kanske inte färdiga för evigt. Men för den här målgruppen, alltså låg- och mellanstadiebarn, så uppfattas det här som väldigt roligt. Sen har vi det sista i tre då, det är E1, enkelt. Och det måste vara enkelt för lärarna. Och här har vi försökt jobba jättehårt. Vi har byggt upp en lärarportal som nu är släppt i de tre kommunerna där vi har testat den här interventionen. Och vi ska fortsätta jobba med det här och hoppas att kunna släppa det här på en mycket bredare marknad så småningom. Inom kort faktiskt. Du nämnde, tror jag, i början det här med spel. Och vi har jobbat med det som kallas för gamification. Och gamification, det är en... det betyder ungefär att använda sig av spelmoment i någonting som inte är ett spel. Och att, jag menar, gå och cykla till skolan, det är ju inget spel, det är ju en transport. Men man kan göra det intressantare och mer motiverande och roligare för barnen genom att bygga upp det som ett spel. Vi har bland annat tagit inspiration från Pokémon Go, som vi gjorde en studie på för några år sedan. Och vi har skapat uppdrag i den här lärarportalen som lärarna kan lägga in, som barnen löser på gruppnivå. Och alla de här uppdragen, de är plockade från läroplanen. Så det blir inget extra. Det blir inget extra arbete vare sig för lärarna eller för barnen. Utan man är egentligen infogad där man skulle ha gjort ändå de här veckorna. Men gör det som en del i interventionen. Så det har varit vårt sätt att försöka göra det verkligt enkelt. Men de sista två åren har det varit lite trögt på det hela taget. Alltså det har varit så ansträngt. Så grundsvaret från många lärare har varit nej, inte en grej till. De som dock har provat är jättenöjda och vill göra det igen och igen. Så vi måste jobba mycket hårdare för att sänka tröskeln och göra det lätt att testa. För har man väl provsmakat, då vill man ha mer, har vi märkt.
Och med tanke på att det är så tvärvetenskapligt, så kommer ju även, förutom normer, språket in här.
Mm. Mm.
För att språket styr hur vi tänker.
Mm.
Och inom transportforskningen så är det ju ganska vanligt att den här gruppen som vi fokuserar på idag kallas för oskyddade.
Mm. Mm.
Men varför ska vi förändra det begreppet?
Ja, jag tänker precis som du säger, att de ord vi väljer, de påverkar våra tankar och också vårt beteende. Och man kan ju, vårt projekt kring det här med rekommendationen heter faktiskt Från oskyddad till aktiv trafikant. Så vi kan ju lika gärna, istället för att se barnen som problemet, de snurrar omkring där och är oberäkneliga och vad heter det, sköra, så kan man istället se dem som att de är aktiva, de är lösningen, de är inte problemet. Och vänder man på det åt det hållet, då tror jag att det så sakteliga händer saker med prioriteringar inom även sånt som infrastruktur. Det är ju så vanvettigt dyrt med infrastruktur. Alltså, jag är tacksam att jag inte håller på med det, för jag tänker det här kräver verkligen, alltså, mogna överväganden att man satsar på rätt saker. Men det vi har kunnat se i, dels i den liksom, översyn av tidigare forskning, men också har vi precis faktiskt gjort en egen studie som tittar på betalningsvilja kring det här och kostnadseffektivitet. Och det visar sig att det är så små kostnader att göra den här typen av insatser som vi gör, och de ger så stor utväxling. Så att det är väldigt lönsamt att göra det här. Problemet kan vara då varför det inte då görs, tänker jag. Det ska vi sitta fast i gamla värderingar och så. Men det kan också vara det här att kostnaden hamnar på ett ställe och vinsten hamnar hos någon annan. Och kanske med stor förskjutning i år. Det kan handla om ett 30-årigt perspektiv då man får igen de här pengarna med råge och alltså många gånger om. Men fortfarande så är det så att man ska få årets budget att gå ihop, sin budget att gå ihop. Så det vi behöver lyfta det här på en högre nivå och ha ett längre tidsperspektiv. Och för det krävs det modiga politiker, tänker jag, som vågar ta det här greppet och faktiskt inte bara titta på den här valperioden eller på den här budgeten, utan att ta ett större perspektiv. Det är mycket begärt, jag vet, men jag tänker att det är det som krävs.
Och nu kom du in lite på det här med samhällsaktörerna, vem som kan göra vad. Vi har de folkvalda, vi har planeraren, strategen, samhällsplaneraren. Men jag tänker, den här rekommendationen som ni är på väg att lansera här nu, vill du komma in lite mer och ge en hint vad ni kommer fram till, till exempel om man jobbar som planerare eller strateg då?
Ja, precis. Och det här är ju då en rekommendation. Det är ju inte en policy och det är inte en regel. Så att det är ju hur man då vill förhålla sig till det här. Det här är ju det är upp till den som är mottagare av den här rekommendationen, helt enkelt. Och någonstans här så grunden är att vi vill vända det till att man ska sluta se på barn som oskyddade och se på dem som aktiva istället och verka för den här normen. Så rekommendationerna som riktar sig till samhällsaktörer som skolor, väghållare, trafik och samhällsplanerare, de är rätt konkreta. Det handlar om sånt som hastighetsgränser, det handlar om tillgänglighet av gång- och cykelplaner, planering av nät för gång och cykel. Vi gjorde en pilot för några år sedan om barns vintercykling. Och 2018 var det, och då var det alltså helt unheard of att barn skulle cykla på vintern. Alltså det var bara, det gjorde de inte. Det fanns inte ens vinterdäck att få fatt på till barncyklar när vi drog igång det där. Och vi såg en sån sak som att det snöröjdes ju inte på skolgårdarna. De som barn som cyklade, de fick lämna sina cyklar i en snödriva bara. Plaff, liksom så. De kunde inte låsa dem, därför att låsen frös på vintern. Så det finns många sådana praktiska saker som man kan jobba med. Som i sig är, alltså, kan tyckas som en struntsak, en snöröjning av en skolgård. Men det har betydelse. Och man pratar om det här med nudging. Att man lite så här försiktigt puffar folk åt rätt håll. Det var en spännande process att göra den här rekommendationen. Därför att det var ju, alltså om du tänker dig Trafikverket och så har du Naturvårdsverket och så har du Folkhälsomyndigheten och så har du, jag menar, vi som hälsoexperter då. Ja, vi vill ju helt olika saker kanske. Vi har olika utgångspunkt och vad ska inkluderas och ska det stå om cykelhjälmar och liksom det. Och sen så kom vi på det geniala, måste jag säga. Att istället för att hålla på med den processen så gjorde vi en barnkonsekvensanalys. Och då vet inte jag om du är bekant med det uttrycket.
Det börjar komma allt fler barnkonsekvensanalyser i planeringsdokument. Alltså
ja.
Som en del av en översiktsplan eller ett planprogram. Precis. Och så. Då är det allt fler kommuner som också gör barnkonsekvensanalys. Men ja. Det är inte jättevanligt.
Nej, och jag tänker det är bra att det kommer fler. För de som gör det, de gör rätt enligt lagen. För det är faktiskt som så att FNs barnkonvention har blivit svensk barnlag. Och här så står det att man i beslut som till hög utsträckning påverkar barn och unga, så ska det göras barnkonsekvensanalyser. Så att det här är faktiskt ett lagkrav. Och jag vet att det inte görs i alla de fall det kanske borde. Och man får väl ta det här ett steg i taget och resten sen. Men vi gjorde det i alla fall. Och det var helt fantastiskt vad som hände då. Därför då lyftes perspektivet. Då blev det inte längre liksom hälsa mot miljö, mot trafiksäkerhet. Det blev för barnens bästa. Och så kunde vi liksom starta från den utgångspunkten istället.
Men det tycker jag var ett väldigt bra konkret hands-on tips till både dig som tjänsteperson och som folkvald. För som politiker i nämnd kan du ju också begära att en barnkonsekvensanalys behöver tas fram i olika projekt.
Mm, absolut. Och jag tänker det kostar lite tid och lite energi, men det blir bättre.
Så har du några konkreta tips om den nyfikne vill läsa mer? Sådär som du vill dela med dig av till lyssnarna. Ni har gjort många projekt i norra delen av landet. Men om man blir lite sugen på att försöka implementera det här hos sig, var ska man vända sig?
Ja, då har vi en hemsida som heter www.aktivaskoltransporter.se. Och där finns en massa tips och råd. Där finns, om man är sugen på att testa lite av den här interventionen, den skolbaserade med den här lärarportalen och så, så finns det lite smakprov där. Den finns inte i sin helhet, vi jobbar fortfarande på den, men det finns absolut tillräckligt mycket för att man kan klippa och klistra och ta inspiration. Sen finns också alla våra vetenskapliga artiklar, då är ju de lite tungsmälta emellanåt sådär. Dels på engelska och sen skrivet, så har man svårt att sova någon kväll kan man ju ta en sån då.
Men de har alltid sammanfattningar.
Ja, och vi har dessutom gjort svenska populärvetenskapliga sammanfattningar på hemsidan. Så klicka in där under forskning, så finns länkarna till fullängdsartiklarna, men sen finns det också kortare sammanfattningar. Och man får jättegärna höra av sig till mig om man har frågor eller funderingar eller så finns kontaktuppgifter på den här hemsidan också, så hör gärna av er.
Men jättebra, då vet en nyfiken vad den kan spana in som veckans kompetensutveckling.
Jajamän.
Och vi önskar dig stort lycka till nu i alla kommande projekt, Anna-Karin. Och tack så väldigt mycket för att vi fått ta del av dina tankar och forskningsresultat.
Tack så mycket.
Då vänder jag mig till dig som lyssnar nu. Vad kommer du göra som resultat av att du har tagit del av det här avsnittet? Vi hoppas att du fått med dig några tankar och idéer. Och gilla och dela inslaget om du tycker det gav dig något, så att fler får ta del av innehållet. Och via vår hemsida cykelcentrum.vti.se kan du också bli prenumerant på vårt nyhetsbrev. Vill du kontakta oss som producerar podden? Maila då till podd.cykelcentrum@vti.se, och då stavas podd med 2 D. Tack för att du har lyssnat!